En podcast från Aftonbladet.
Vårsäsongen är över. 11 omgångar är spelade och vi har ett transferfönster som är redan kokar. Ja, du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Vi summerar en vår som har bjudit på både succéer och rejäla besvikelser. Vilka har överraskat mest? Vilka har underpresterat? Vilka måste trycka på den röda panikknappen här och nu? Vad behöver topplagen göra i sommar? Och hur kunde den sista damallsvenska omgången sluta i ett fullständigt kaos? Dessutom pratar vi förstås om rekordförsäljningen av Felicia Skröder och vad vi egentligen tar med oss från första halvan av säsongen. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, Saga, vårsäsongen är tydligen över nu. Det känns lite konstigt. Men innan vi går in på den, hur mår du?
Jag mår bra. Jag tycker också att den här vårsäsongen har varit jätteskev. På många olika sätt. Men jag känner mig lite disorienterad, om jag ska vara lite ärlig. Och att den helt plötsligt var över från absolut ingenstans. Det gör att jag vet liksom inte vad jag ska klamra fast i. Men jag mår bra. Jag är just nu i Malmötrakten, får jag väl säga. Jag är i mammas stuga. Jag och Lara har ju bosatt oss här i 3 veckor innan vi ska vidare till Sarajevo. Så att just nu har jag skickat iväg samtliga boende i denna stugan ut från den för att göra God knows what. Tror att vi ska gå och handla lite så att vi ska kunna podda. Så jag tänker bara så här, shoutout till min familj vad de gör för den här podden.
Det uppskattar vi verkligen, att de ställer upp och hjälper till. Mm. Även om jag fortfarande väntar på Larres första lilla gästspel.
Jo, jag vet. Men vi kan jobba in den kanske i höst. Men då får det vara kort och koncist så att hon håller sig. För annars snackar hon på. Alltså. Ja. Hur mår du, Anna? För det är faktiskt du som är uppe här varje natt här.
Ja, alltså klockan är just nu 16:24. Jag gick upp för ungefär 30 minuter sedan. Så ser mitt liv ut just nu. Jag vet inte när jag senast sov till strax innan klockan 4 på eftermiddagen. Om det ens har hänt innan. Tveksamt faktiskt. Jag känner mig lätt förvirrad. Jag är ju inne i mina knäppa VM-tiden. Så det här med att försöka ha tid på så, eller koll på tid och rum, och det är kört. Nu ska ju herrarnas VM gå in i sitt slutspel. Det är jag väldigt glad för. Det här gruppspelet har varit så fruktansvärt långt. Det har varit ganska många, kanske inte jätteheta matcher. Sen har det ju varit några riktiga guldkorn också. Men jag är redo för slutspel. Jag ska också bara då försöka förstå vad som har hänt den här våren. För som du är inne på, det känns som att det har varit en märklig vårsäsong. Den har liksom varit så himla upppackad med landslagsuppehållen som har varit. Och det är svårt att verkligen, alltså, riktigt få något grepp om hur den här säsongen ser ut, tycker jag. Så att jag sitter här och försöker liksom vakna till och säga något vettigt. Vi får se hur det går. Du får säga till mig om jag börjar prata för mycket strunt.
Men också så här, senaste 3-4 veckorna har verkligen varit så för dig. Ja, 3 måste det vara. Att typ så här, vi bara claimar innan vi startar att vi hoppas vi säger någonting rimligt. Det är en bra ståndpunkt och liksom, vi kan typ inte göra det bort oss då.
Nej, man får ju liksom ta på sig hängslen och livrem här, och så får vi hoppas att folk fortfarande lyssnar på den här och inte tycker att vi har tappat det helt. Tycker ni det, så lovar vi bättring när det är dags att starta om för hösten sen.
Nu tycker jag inte att du ska vara för hård mot varken dig själv eller oss. Vi har väl ändå någon slags självinsikt i att det är tokiga tider, speciellt för dig, Anna, och vi gör vårt bästa för att liksom summera allting precis som vanligt, och vi ser ändå fram emot den här summeringen av vårsäsongen, för den har ju varit innehållsrik och haft en del godbitar som i alla fall inte jag på förhand trodde.
Nej, vi ska säga det också, att anledningen till att vi sitter och spelar in det här nu på söndag eftermiddagen var ju för att vi också vill kunna summera hela vårsäsongen, att vi vill kunna stänga den ordentligt och diskutera vad vi har sett, vad vi tror om hösten och lite om vad som kommer hända i sommar, eller kanske bör hända i sommar according to us. Så att vi börjar väl direkt. Du var inne på det, lite saker som har förvånat. Vad tänker du liksom generellt när du tänker på den här våren med damallsvenskan?
Nej, men jag tycker liksom att det har varit så uppfriskande att lag som man kanske på förhand hade räknat bort har utmanat. Och det har ju varit en följetong såklart under den här våren. Vi har pratat om det liksom pågående, men alltså så här, ska vi bara ta Eskilstuna direkt? Alltså det är inte självklart att en nykomling, även om det är liksom ett nygammalt ansikte, så det är imponerande att komma in och göra de prestationer de har gjort. Och det har inte bara varit alltså, att brunka sig igenom matcherna upplever jag, utan det har fortfarande varit, alltså det känns som ett väldigt väl komponerat lag, genomtänkt. För jag tror att det som oftast händer när man är nykomling, det är ju att man går in och man är lite för smala i truppen. Man har oftast kanske inte den fysiken som krävs. Men Eskilstuna har ett väldigt bra lag även fysiskt sett, tycker jag. Det känns som det är löpstarka spelare. De klarar av att ta upp den fysiska kampen. Och så har de ändå den här spetsen som gör att de glimrar till. Och nej, det har liksom inte producerats galet mycket mål. Det ska vi inte säga. Det är inte där Eskilstuna står och stampar. Men jag menar att ha den här positionen så tidigt in på säsongen tycker jag är sjukt imponerande. Och jag minns att jag pratade lite med Rogic innan säsongen började och bara frågade liksom, vad tror du om era chanser? Och hon sa till mig bara, jag tror inte vi kommer vara den där slagpåsen som alla förväntar sig. Och det är ju bara att skriva under på. Så det är ju en del. Sen kan man ju vända det till botten av tabellen. Om jag bara river av det plåstret. Att vad tusan händer med Djurgården. Alltså så här, jag har ändå varit någon slags kämpe för dem. För jag har tyckt att deras... Alltså så här, jag inser ju, jag har en svaghet när jag tittar på fotboll. Och det är ju att det som underhåller mig kan jag ibland hålla fast lite för länge i positiv anda. Att jag tycker att fotboll som är kreativ och fotboll som är genomtänkt i, alltså här, ett försök, kan jag klamra mig fast i för att jag vill att det ska funka och att det ska premieras. Men ibland måste man ta ett steg tillbaka och inse att vänta, enough is enough, och det är alldeles för svårt. Och vi var inne på det lite förra säsongen med Rosengård, att man försökte så länge med en metod som kanske inte egentligen funkade med den truppen. Och krasst sagt så är det väl egentligen bara att lägga Djurgården i samma kategori. Att så här, Willie Kirk, när jag pratar med honom och vi pratar fotboll, så tycker jag att han, alltså det låter så bra. Det låter så klockrent och det är så smarta saker som tänks igenom och görs. Och så ser man liksom en liten del av det på planen, men långt ifrån att det funkar. Det blir alldeles för tunt och smånet, och det blir inte den där powern och den så utslagsgivande som det behöver vara. Så det blir liksom som att man spelar fotboll i en utopi, och den existerar liksom inte. Utan man måste överleva, och nu ligger de under strecket. Så att, men om man bara tittar på ytterligheterna där, så är det så fascinerande med hur man väljer att liksom bedriva sin fotboll. Ska man alltid gå på det som är vinnande? Ska man gå på det som är attraktivt? Och är man Djurgården med de förutsättningarna, då ska du kunna göra både och. Och det lyckas de verkligen inte med.
Nej, alltså Djurgården ligger på 8 poäng efter 11 spelade matcher. Det är ju alldeles för dåligt. Nu var ju båda vi inför den här säsongen två lag som inte trodde lika hårt på Djurgården som en del andra. Men jag menar, backar man bandet till den upptaktsträff som vi stod och höll i åt EFD inför den här säsongen, så landade ju Djurgården bland topplagen i folks generella tips. Alltså de var uppe och nosade på en fjärde plats. Mycket då, med tanke på vad de gjorde i fjol. Sen visst, man har haft det tufft med att en sån som Ulenius har varit borta i stort sett hela våren. Men man har ju absolut inte nått upp till den standarden som man hade hoppats. Djurgården har letat ljus och lykta efter en nia som ska kunna göra de här målen. Det har de inte lyckats med. Så de har gjort 6 mål på 11 matcher. 6 mål. Det är sämst i serien. Jag har svårt att se hur Djurgården lite snabbt ska lösa det här nu. Det kanske är laget som är i allra störst behov av det här lilla sommaruppehållet som kommer nu. För att de måste styra den här skutan rätt om den inte ska sjunka. Har du några förslag på hur de ska göra för att styra den här rätt?
De måste byta spelmodell. Alltså det är så som jag var inne på. Det är så smånätt och fint och rotationer. Och det är sånt övertänk. Och jag minns att jag kommenterade derbyt mot Hammarby på stadion. Och jag sa exakt det här i kommenteringen då. Att jag ser ju vad de försöker göra, men det krävs liksom, det krävs en så hög nivå av fotboll och fotbollsspelare. Alltså, och jag säger inte att de här spelarna inte är kapabla till det, men det krävs mycket mer tid än vad de har till sitt förfogande. Och att Watanabe ska vara någon falsk nia, jag har aldrig sett en spelare av den kaliber som försvinner bort så mycket i matcher. Jag tycker att det är för många av ytterspelarna som underpresterar, för de har ett jättestort ansvar i att liksom, om Watanabe inte finns som target, ja, men då måste du ha löp in bakom och då måste de passningarna vara perfekta. Jag tycker liksom också helt ärligt, alltså deras försvarsspel är väldigt undermåligt. De hamnar i en mot en situationer där de inte lever upp till de förväntningarna. Och jag menar målet mot Malmö, för övrigt den matchen var, den var så svårkommenterad. Det var så få chanser egentligen åt båda hållen. Malmö kändes vassa i stunder. Djurgården kändes som att de hade momentum i stunder. Men alltså målet som de får, Ruskanen går bort sig och Ivanovic slår till. Men det är ju en icke-chans. Alltså det är verkligen en icke-chans som blir till ett mål. Och jag menar, då måste man vara grymt besviken för Djurgårdens perspektiv. När det mycket ser rätt ut, men ändå så blir det inte... Alltså jag menar, vi har Ceci Åsland efteråt som säger att någon där uppe, alltså hon pratar om något andligt, vill oss inte väl, liksom att någonting fel måste vi ha gjort. Alltså det blir så här, vad är det vi går och tar i, vad är det för halmstrån? Du frågar mig, vad ska Djurgården göra? Keep it simple. Alltså det är för många isolerade moment för spelare att ha för stort ansvar kring. Kanske gör någon av dem. Sen måste jag säga, en spelare som jag verkligen tycker håller hög nivå är ju Svensson i backlinjen. Jag tycker hon har fin tillslag, jag tycker hon oftast är välplacerad. Så att ja, det finns ju några guldkorn såklart i Djurgården, men uppenbarligen så är alldeles för avancerat för att de ska kunna vara nöjda, tycker jag. Och då menar jag inte bara utifrån placering, utan också alltså, man kan inte liksom göra samma sak om och om igen och tro att det ska förändras. Någon gång måste man också kanske kill your darlings.
Ja, och vi är ju 11 omgångar in när det här uppehållet kommer. Vi ska ju fram till 26 omgångar, så att det finns ju gott om tid för att svänga och göra något åt det här. Det känns som att receptet ganska ofta för lag som hamnar i den här situationen är just det där att man spelar lite svårt, man vill för mycket, man har en väldigt, väldigt stor plan. Jag menar, det är bara att titta på alla lag som befinner sig i mitt favoritord, processer, när de håller på att lära sig det. Då hackar det ofta en bit på vägen. Man måste kanske spela rakare, göra det enklare och bara se till att de där poängen för att få andrum kommer in. Och sen kan man börja bygga vidare på nästa steg. Vi kan ju titta inte så himla långt bort när folk lyssnar på det här. Kanske det redan är över för Sverige i VM till exempel. Men herrlandslaget har ju haft exakt samma problem. De ville ju väldigt, väldigt mycket. Framförallt under Jon Dahl Tomasson. Med sitt offensiva spel, det framåtlutade, det moderna, det vågade, det roliga. Nu handlar ju allt bara om att göra det så enkelt som möjligt, så rakt som möjligt. Och ja, det var väl ingen som för typ ett halvår sedan trodde att Sverige skulle stå i en 16-delsfinal i ett VM på här sidan. Man trodde inte ens att de skulle vara där. Så att, för Djurgårdens del är det väl kanske att trycka lite på den där röda panikknappen nu ändå, för att det här inte ska sjunka.
Ja, och jag menar, när du tar landslaget som ett exempel, det är ju lite det som damlandslaget också är inne i, den exakt samma den fasen, att man vill gå mot det mer offensiva och framförallt, som jag varit inne på tidigare, premiera offensiva spelars kvalitet. Och där tycker jag faktiskt Potter har lyckats väldigt bra, för att det finns ju utrymme för Isak Gyökeres, Elanga, Ayari, Bergvall när han är inne, att briljera. Det är ju inte som när Jannes tid, när allting bara gick i slow motion och det var försvarsställning och alltså våra bästa spelare såg ut som att de var icke-spelare. Det är ju inte den typen av fotboll, men jag menar, vi har ju fortfarande den balansen nu, tycker jag, lite bättre i alla fall. Sen behöver man inte gå till överdrift åt något håll, men det lämnar vi åt sidan nu. Men precis som du är inne på, det gäller ju även i ligaspel, och där kan man ju få större utrymme för att laborera och testa olika processer, som man då säger, att man vill etablera ett spel. Jag menar, Djurgården har ju varit ett lag, vi ska inte fastna för länge på Djurgården, men de har ju varit ett lag tidigare som var väldigt mycket kicka spring. Det var inte så mycket finlig där inte, och det, då kritiserade jag absolut dem för att jag tyckte att det var för ogenomtänkt. Sen under Marcellos tid så tyckte jag att man verkligen började få ut det bästa av laget, för att man gjorde det enkelt, men man gjorde det fortfarande inte så att, att man man fördummade någonting. Nu tycker jag nog att man gått in i överdrift. Och jag har varit inne på, jag tycker verkligen Kirk är inne på smarta saker. Jag tycker om den typen av fotboll. Så det här är inte egentligen kritik till modellen. Men just att man gör för mycket för snabbt. Och man har för höga förväntningar på spelare för snabbt. Det har varit lite för mycket som har hänt i Djurgården samtidigt. Så att det är ju det om det liksom. Sen får man väl konstatera att det finns ju fler lag som underpresterar. Vi var inne på det redan förra veckan. Norrköping, Rosengård har ju börjat kravla sig ur sitt hål. Det får vi konstatera.
Ja, men du, Rosengård har inte kravlat sig så himla långt än så länge. De är alltså en poäng före Djurgården. Och här har vi ju tre klubbar som... Alltså, jag bara stirrar på skärmen och tabellen för att förstå. Det är alltså så här det ser ut på plats 11, 12 och 13. Det är Rosengård, det är Norrköping, det är Djurgården. Alltså alla de tre sticker ut i mina ögon. Och då är väl kanske egentligen Rosengård de som gör det minst med tanke på hur det såg ut i fjol. Även om man kände att när Caroline Seger väl stiger in, när de ska göra den här nysatsningen, när de får tillbaka till Joel Kjetselberg som ju uppenbarligen inte hade tappat omklädningsrummet i fjol när man gjorde den riktningsförändringen, att han skulle lämna i paniken att säkra kontraktet. Jag trodde kanske att de skulle ha kommit lite längre by now, men det känns ändå som att de verkar relativt lugna i sin ombyggnad än så länge, och de verkar tro på det. Så att jag är inte allt för orolig för att Rosengård kommer överleva det här. Jag kanske inte ser det som att de kommer uppfylla sitt mål om att vara typ ett mittenlag den här säsongen. Men de behöver nog kanske inte vara inne i den här paniken som de var i fjol när de liksom klarar kontraktet i sista matchen. Det tror jag inte. Men att Norrköping ligger där de gör, I didn't see that coming. Det är nog den största, om man ska se till. Nu kommer jag inte ihåg mitt tips exakt inför säsongen, men jag hade nog absolut Norrköping uppåt 4-5.
Ja, med Norrköping så tror jag också det var ett slag att Jessica Wik blev gravid. Och att hon blev gravid, det är vi ju såklart jätteglada för henne för. Men just att man tappar hennes kvaliteter. Sen är det ju offensivt väldigt smalt. Alltså det är inte tillräckligt tungt. Man tappar spelare som Milivojevic och Leirhammar inför säsongen. Och det blir ju... Alltså, jag tror man vänjer sig så mycket vid de här spelarnas kvaliteter, så tänker man att säga, ja, och det är standard, och det, så ska det ju vara såklart. Men att just det här att ersätta, alltså vi kommer ju gå in lite senare på önskelistan på ett par lag, och då faller det lite såhär, ja, men hur lätt är det att hitta de här spelarna som ändå gör 10 mål, eller åtminstone nosar på 10 mål. Och framförallt att de är så avgörande i ett lag. Så att, jag vet inte, vid Norrköping, alltså det känns som att det är... Man har en stomme runt omkring, att man litar väldigt mycket på Stellan Karlsson och hela bygget runt omkring. Alltså där har man ju jätteförtroende, i alla fall jag. Och dessutom så vet man ju med sig att han är ju en sån person utifrån, jag känner inte honom privat, men mitt intryck från honom är att han är en lugn människa som känner sig trygg även när det stormar. Jag tror ju att de kommer lyckas krabbla sig till poäng i höst. Men jag menar, Det har ju sett alldeles för tamt ut. Det är ju bara att konstatera. Jag vet inte. Sen har vi ju liksom Piteå som ändå är och härjar på mittenplan ungefär. Jag hade dem hyfsat högt i mitt tips, för att jag tycker att de är så pass bra liksom strukturerade i sin trupp. Och sen får man väl ändå... Jag kan ju inte säga att det är en överraskning, för jag hade dem på fjärde plats. But hey, they're still there. AIK håller ju sig kvar i toppen och har gjort det jäkligt bra. det jag verkligen vill slänga in en brasklapp nu då är ju så här: hur kommer hösten se ut? Hur ska de ersätta det de tappar? För att Sembrant var vi inne på, Garcia kommer inte att stanna kvar. Det var ju ett lån som sträckte sig här nu till juni, och det var väl någon som tisslade och tasslade om att de skulle väl försöka behålla henne, men det verkar ju inte vara fallet. Så att jag är inte så säker på vad de har att plocka in, men vi kommer återkomma till det.
Ja, det kommer bli väldigt intressant att följa AIK, för om vi bara ska liksom, när man tittar på tabellen så här, vi är inte halvvägs in men vi är framme vid sommaruppehållet, så är det ju ganska lätt att säga att de tre som har floppat så här långt, det är Rosengård, det är Norrköping och det är definitivt Djurgården, där jag vill känna att det bör lysa mest röd kris och panik runt Djurgården i nuläget. Det känns som att de andra två ändå är lite lugnare i situationen. Sen kan Norrköping inte sitta hur still som helst i den båten, för då blir det elitettan för deras damer, precis som att herrarna åkte ur herrallsvenskan i fjol och numera spelar i superettan. Jag tror inte det kommer hända. Jag tror att Norrköping kommer att vända där. Jag tror att Rosengård också kommer att ta mer och mer poäng ju längre det här går, så länge de lyckas hålla fast vid den här tron som de verkar ha. I positiv bemärkelse så är det ju framförallt de två lagen som du har nämnt. Det är AIK och det är Eskilstuna som har stuckit ut positivt. Jag blir ju också fascinerad över att liksom Eskilstuna kan ligga femma och har gjort näst minst mål i den här serien.
Ja, men det säger ju någonting. Alltså de har ju minus ett i målskillnad. De har ju inte släppt in heller. Och det är det jag menar, de är så robusta. Det är ett lag som klarar att ta smällar. De har ju backat hem. Det har vi ju sett i många matcher. Men det är också att göra de avgörande målen. Och jag menar, kan du ligga och härja på den typen av målskillnad, men då klarar du det ganska långt. För tittar man neråt så pratar vi alltså 20-24 insläppta på Djurgården Uppsala. Alltså det är för dåligt så här långt. In, då har man liksom kanske spelat i någon slags utopi som jag var inne på. Man hoppas lite för mycket på det bästa offensivt och så klarar man inte av att stänga igen. Och Uppsala var inne på det inför säsongen att säga, ja, vi har ju spelat en typ av fotboll i elitettan. Det kommer behöva justeras i damallsvenskan, men den övergången har fortfarande inte gått så pass smärtfritt som de säkert har hoppats på.
Vi har pratat om lag nu som har stuckit ut på ett eller annat sätt under den här våren. Om du ska gå igenom lite spelare då som har imponerat på dig under den här vårsäsongen.
Jag tror inte att det kommer komma som en jätteöverraskning för folk när jag droppar de här namnen. För de har ju vidrörts på ett eller annat sätt under den här våren när vi har poddat. Men jag kan väl egentligen bara bränna av. Jag kan gå underifrån. Jag brukar vara jävligt dålig på mina listor och jag tar ettan direkt. Så att jag får väl göra lite, vad säger man, spänningsfaktor här då. På sjätte plats, vilket är väldigt avigt att ha en lista på 6 stycken. Men
och dessutom 2 på en sjätte plats, det är också,
ja,
lite,
men det är ju mina listor, de brukar vara lite märkliga. Men det säger ju någonting, för den här sjätte platsen, det är ju egentligen 2 spelare som egentligen inte, vad ska jag säga, de har ju varit väldigt bra, men det är inte så som jag är förvånad att ha varit bra. Fanny Petersson och Felicia Skröder går in på sjätte plats, och det här är ju inte en lista som då, så jag bara förtydliga för folk. Det är inte så att nummer 1 har varit bäst, utan det är bara så här, spelare som jag känner att när jag har tittat varje match så har jag tyckt att det har varit underhållande, roligt, hållit en väldigt hög nivå rakt igenom. Och jag tycker att Felicia Skröder har varit på den nivån som man kan förvänta sig av henne. Vi kommer prata mer om henne givetvis. Fanny Petersson, Fanny Petersson har väl blandat och gett, ska jag säga, precis som en ung spelare ska få lov att göra, men hennes höjd är ju out of this world. Alltså det där är ju en framtida landslagsspelare utan tvekan. Så att de två spelarna, de är liksom lite i en parentes, för att jag hade väl ändå förväntningar på dem, de har levt upp till det där. Andra spelare då som utmärkt sig, som kanske då i sammanhanget överraskar, det är ju en sån som Papagayo i Rosengård. Jag tycker att varje gång jag ser henne spela så hennes individuella kvaliteter lyser igenom och hon är en avgörare. Jag tror att hon kommer vara supernyttig fortsatt för Rosengård. Desto mer självförtroende laget totalt sett får, ja, men desto bättre kommer Papagayo också bli. Men hon är också en sån som jag tror ibland hon ska tänka lite mindre och bara göra mer, för att hon är verkligen, hon har edge. Så att det är en kul spelare att följa, och jag tror att hon, och jag hoppas framförallt att hon tar nästa steg i Rosengård och visar att hon kan verkligen vara världsklass. En annan spelare då, det är ju Kristianstads nyförvärv i Lifboama, Linda Lifboama. Att komma in på det sättet hon gjorde, att göra mål i en ny liga, det får man inte ta för givet. Jag tycker hon har presterat väldigt, väldigt bra fotboll. Inte alltid den som syns mest i matcher, men när hon gör det så smäller det till. Det är högklassspelare, och det är en spelare som jag inte tror Kristianstad får behålla länge, utan det blir en försäljning där. Och det tror jag också är Kristianstads modell. De har varit duktiga på det i många år, tycker jag. Sen är det en spelare som jag berört ett par gånger, Tille Björklund i Rosengård. Det är ju så, hon, jag tror att hon den här säsongen kommer att vara en viktig spelare i Rosengård. Jag tror hon kommer vara en spelare som kommer få puttra och få, liksom, få tillbaks luft under vingarna. Men jag tror, beroende på det, vad som sker med Rosengård, jag vill inte prata disrespectful om dem för att den historiken som finns, men det är ju bara att konstatera, titta på tabellen, titta på vad de står idag i den processen de är i. Rosengård är inte en toppklubb just nu, utan det är ett lag som behöver hämta sig. Jag tror att Björklund springer snabbare än Rosengård, det är dit jag vill komma, och jag tror Björklund kommer vara ett intressant namn för toppklubbarna ganska så snart. Om inte det kommer till det här fönstret, så tror jag definitivt till nästa säsong så är Björklund uppe och härjar i andra trakter i tabellen, om vi säger så. Och sen kommer vi nu till slutet av listan, nummer 2 och nummer 1. Och det kanske föga förvånande för de som lyssnar på oss ofta, det är 2 AIK-spelare, för att är man där man är i tabellen och har lyft sig så som AIK har gjort från askorna, säger jag. För fy fan, alltså tidigare säsonger har det känts som att de har inte kommit någonstans. Men sen de fick in Lukas så har AIK haft en tro kring sig och ett glow, säger jag. Och att ha en, vad är hon, 17 år gammal, eller Junetoft. Nu ska jag inte säga fel ålder här, men jag tror hon är 17. Att vara så ung och ta ett mittfält på sättet hon gör. Alltså hon lägger inga fingrar emellan heller. Alltså det är inte roligt att möta en Junetoft. Hon ibland lite dumdristig när hon går in och tacklar. Men jag säger återigen, alltså jag tror inte jag är orimlig att säga att hon kan vara landslagsaktuell mycket snart. För hon är en position som jag tror behövs förstärkning i landslaget. Och hon har ett år på sig, VM 2027, coming around the corner. Så att Junetoft, superintressant. Och det är ju en sån spelare som jag säger återigen, om du har en bra miljö så kan hon blomma ut. Har du inte en bra miljö så försvinner hon bort. Men hon spelar med sån pondus, och hon har verkligen utmärkt sig. Och så kommer vi då till nästa AIK-spelare, och som sagt, jag var inne på henne tidigare, Olivia Garcia lämnar AIK. Väldigt tråkigt för dem, för att hon har i stunder burit dem poängmässigt. En stark spelare, en jobbig spelare att möta, och därför så tycker jag hon definitivt ska ta sig in på den här listan. För det var inför säsongen inte en spelare som jag hade jättekoll på, ska jag erkänna, utan det var såhär, ja okej, hon ser intressant ut, och sen så bara blixtrar hon till. Så att där har ni mina spelare som har utmärkt sig, och jag är väldigt spänd på att följa framöver.
Tycker det är en mycket bra lista. Jag har en bubblare som jag nog kanske hade haft med någonstans i botten på den här listan. I form av, det är ju ett namn som vi har sett länge, som har varit bekant i serien, men som betyder väldigt mycket för sitt lag, och som vi kanske inte kommer få se särskilt mycket mer i serien. Och då vänder vi blickarna mot Småland, mot Växjö, och Maja Bodin. För att jag tycker alltid det är roligt att titta på Maja Bodin när hon spelar fotboll. Det finns få som kämpar så som hon gör. Hon ger fan aldrig någonsin upp. Den där bollen ska bara in. Har noterats för 5 mål så här långt. Och det innebär ju att hon ligger på en delad andra plats i skytteligan faktiskt, när vi kliver in på den här. Tittar man också bara på skytteligan rent krasst, så är det ju så att de två som leder den, de är tack och hej. Det är Felicia Skröd och Olivia Garcia på 7 baljer. Linda Leaf Boama, ja, vi får väl se om hon går redan i sommar eller om det möjligtvis är som så att hon kommer att känna att hon vill landa i Kristianstad och verkligen få skjutsen ut och dra lite senare. Vi har en Maja Bodin som det har ryktats om under våren att det finns större klubbar som är intresserade av. Jag kan tänka mig att om det inte är utomlands så finns det en och annan i den här ligan som är ganska intresserade av att ha en anfallare av den typen. Vi har en Nova Selin på 5 mål. Kommer väl troligtvis stanna kvar i alla fall året ut. Kanske lite till med tanke på åldern på Selin som ju precis har slagit igenom och gjort sig bofast i AIK start. Eller vad betyder mycket för den klubben. Vi har en Sara Kanutte som är på väg bort vad det verkar. Enligt rapporter så kommer hon ju lämna Malmö nu under sommarfönstret. Sen har vi det namnet som jag tror kanske får flest att höja på ögonbrynen. Har du listan framför dig eller vet du vem som är mer har gjort 5 mål tillsammans med de här? Jag blir imponerad om du sätter
dem. Jag satt ju fan och tittade på dem tidigare. Åh, vad irriterande.
Vi kan säga som så att hon gjorde mål i den sista omgången. Hon gjorde det på Fanny Birkis dotter.
Det är
Elva Li Lindström i Kortsak.
Just det.
Hon har alltså gjort 5 mål. Snyggt. Så här långt. Ja, och är en ganska fin skara. Och apropå det så måste vi prata om det som är ett av de största haverierna vi har sett i damallsvenskan på väldigt länge. Jag ska försöka att inte bli långrandig här, men jag måste ändå liksom ta oss igenom den här situationen. För det handlar såklart om matchen mot BK Häcken och allting som hände runt den matchen och därefter. Det får mig ju ifrågasätta väldigt mycket hur Uppsala mår. Det är tydligt att det är en klubb i djup kris. De behöver få in miljoner för att klara elitlicensen. De går ut med att klubbchefen Linn Andersson och tränaren, tillika sportchefen Julius Bräckan, kommer att lämna sina roller efter den här vårsäsongen. Det gör man dagen efter att man har lyckats flytta matchen mot BK Häcken till Bälinge IP. Och ja, hur en match kan spelas på en arena där det inte riktigt går att tv-sända, för det finns det inte rätt förutsättningar för, där det inte finns någon form av säkerhet whatsoever. Jag menar, när lagen kom dit så pågick det träning på planen innan, för att det är inte så att det bara står en plan helt tom. Varför spelade man där då? Jo, det var ju så, som de flesta som lyssnar på den här podden kanske vet, men jag drar detaljerna ändå. Matchen skulle ha spelats på Lötens IP. En arena som är godkänd som reservarena för IK Uppsala, och man skulle spela på den eftersom kommunen lägger om gräset på Studenternas IP. Men Häcken hade ju flaggat för att de tyckte inte att den här arenan höll standarden. Fotbollförbundet tittade och såg att nej, men den är godkänd. De var inte där och undersökte planen. För det var ju själva planen, underlaget, som var problemet i det här. Och jag menar, att arenan i sig var vad den var. Jag såg den via tv-bilder, för att vi hade redan ett problem med att, ja, men uppkopplingen för att kunna producera tv därifrån, den var så svajig så att man kunde inte säkerställa att det skulle funka med kommentator på plats. Jag satt därför i Stockholm och ser den här lilla träläktaren på distans. 90 minuter innan så kommer spelarna till intervjuer som de alltid ska göra. Det som rullar precis innan matchen drar igång i sändning. Jag började prata med Uppsalas lagkapten Julia Ragnarsson som konstaterar att Löten, det var kanske inte det charmigaste stadiet hon har sett den planen i. Men hon säger inte mer än så. Ändå känner man ju lite en varningsklockan där en spelare i hemmalaget ändå faktiskt säger någonting om underlaget. De brukar vara ganska försiktiga med det. Sen kommer då Felicia Skröder. Hon som dagen innan i liksom all stjärnglans presenterats som världens dyraste fotbollsspelare på damsidan. Hon har presenterats för Real Madrid
nu står hon där och blickar ut över en arena. Jag hade gärna velat veta exakt vad som gick igenom hennes huvud när hon såg den där planen. Hon måste ha längtat efter flytten. För som hon beskriver det så, för det första säger hon att hon tycker att det är sjukt att någon har godkänt den där planen. Det var det ju faktiskt ingen som hade i det läget, i det skicket som den var just där och då. Hon beskrev det som att när man kunde gräva sig halvvägs till Göteborg och man kände ju bara att okej. Jag tror faktiskt till och med hon sa att jag är inte säker på att vi kommer att spela den här matchen. Och det var ju faktiskt så att Häcken protesterade rejält. De ville inte skicka ut sina spelare på det underlaget med skaderisken. Man hade ju redan tagit beslutet att Skröder inte skulle spela av säkerhetsskäl. Hon fick inte skada sig. En timme innan avsparken skulle varit. Då fattade domarna beslutet. Lite mer än en timme, men inte jättemycket. Att planen är ospelbar. Jag kan känna att det må ha hänt om det har varit ett skyfall att, alltså att planen är ospelbar på grund av att det är alldeles för mycket vatten eller liknande. Men att planen är för dålig, det måste man ju ha sett tidigare. I alla fall, då börjar jakten på en ny spelplats. Det fanns en gräsplaning till, men Häcken var ju inställda på en match på konstgräs och de hade med sig konstgrässkor. Så gräsmattan in till, den fick man välja bort. Man åkte då ut till Bälinge IP. Där gick det att få till en match. Det gick ju dock inte att få till en tv-sändning för att i normala fall så brukar man rigga upp produktionen långt innan, vilket man hade gjort på Löten också för att testa så allting funkar, testa uppkoppling och så vidare. Nu fick ju produktionsteamet fort som bara den packa ihop allting, dra till Bälinge IP, försöka göra det bästa av situationen. De hann få upp två kameror, inte optimalt utifrån hur de var positionerade. Men jag tror att vi hade bild minuter innan, inte jättelång tid innan. Vi hade ingen aning om hur den uppkopplingen skulle hålla. Det gick inte säkerställa att det skulle funka, så att därav sändes ju liksom inte matchen. Jag är ju en av få som har sett den på tv, för att jag satt där och kommenterade den hela matchen. Bilderna höll. Det blev ju så att det kom väl ut highlights från den senare. Men matchen i sin helhet, den finns liksom ingenstans. Man kan ju tycka att det finns mycket i det här som borde ha skötts bättre. För det fanns ju också alternativ som att det pratades om att spela matchen dagen efter. Det pratades om att flytta den till hösten. Inget av det tyckte såklart Häcken var optimalt, för de har Europaspel i höst. De ska in i Champions League och dagen efter så skulle både Uppsala och Häcken skicka spelare med F19-landslaget till det EM som ju pågår nu, där Sverige vann premiären med 1-0. Så det var smått kaos. Hur följde du allt det här?
Nej, genom sociala medier mestadels. Och det som liksom rapporterades och att det kom ut att matchen kan inte sändas på grund av planbyte och jada jada. Och framförallt så reagerar jag väldigt mycket på efterspelet där egentligen ingen vill ta ansvar för skiten. Alltså jag blir så provocerad. Jag är ändå en sån person att jag kan typ acceptera och förlåta väldigt mycket. Så länge man kan visa ägandeskap och att man säger fan, my bad. Alltså, jag tänkte så här, det blev fel. Okej, vi alla människor. Men när man ser liksom hur, någon pekar på kommunen, någon pekar på klubben. Klubben säger att kommunen ska ansvara för det här. Kommunen säger, men den är ju godkänd. Svenska förbundet säger, det är ju domarna som ska ha koll på det där. Men vad var plan B? Att sen också att Häcken säger att de har vetat om att det här ska vara ett problematiskt plan sedan länge, och det var väl beroende på något helt jätterandom, vill jag ha det till. Jag minns inte exakt den story nu, men liksom de har ändå vetskap om att det här har varit en problematisk plan, då följer frågan, hur har dialogen mellan klubbarna skett inför att matchen ska spelas, så att det här hade ju kunnat undvikas kanske. Och sen är det ju så, det råder ju planbrist egentligen överallt i Sverige. Det är ju inte så att det bara haglar tomma planer som är acceptabla för den här nivån, men att den kontrasten som ändå, jag är ju inte först att liksom labla det så här, men att du har alltså Sveriges dyraste, men också världens dyraste försäljning på damsidan. Och sen så kan man inte ens ha en spelduglig plan. Och då menar jag inte att Felicia Skröder bara är värd en plan. Alla spelarna är ju värd bättre förutsättningar. Men det är ju där vi står och kastas mellan. Att Häcken ska stansera med att de har sålt Felicia Skröder för rekordsumman. Alltså ta in det. Svenska folket. Alltså Sverige har den dyraste spelaren på pappret nu as we speak. Det är ju fantastiskt. Men sen så de förutsättningarna du beskriver, Anna, och att liksom det är där lägsta nivån är. Det är så sorgligt och provocerande att man också, tänker jag, i nästa steg, ja men Uppsalas hemmaplan, ja men den går att lägga om för att herrarna är ju på uppehåll. Va? Men damerna är ju inte på uppehåll. Varför spelar inte det någon roll? Alltså, och det vet jag inte om så här, jag kanske talar i nattmössan nu. Men var det ingen som tänkte på att damasvenskan inte var klarspelad? Varför har de gått med på det? Men sen är du också inne på någonting som är väldigt, väldigt tragiskt i detta. Det är ju Uppsalas liksom mående totalt sett. De pratar om att det, alltså, det knakar i fogarna. Man sparkar folk höger och vänster. Man i princip vill sälja av alla sina spelare. Kan de ens överleva? Och då tänker jag direkt så här. Men det här måste ni ju ha vetat inför säsongen. Det är ju ingenting som magiskt bara händer nu. Att oj, vänta, pengarna tog slut. Och det tycker jag är ännu mer problematiskt i sammanhanget. Att vi har alltså klubbar som just nu går in i högsta divisionen. Som faktiskt inte egentligen vet om de kan genomföra den på ett bra sätt. För att de finansiella förutsättningarna finns inte där. Då kanske man ibland ska dra sig ifrån. Alltså jag unnar ju spelarna, jag unnar alla som jobbar och kämpat för att ta sig upp i damallsvenskan. Det är inte det jag säger. Men ibland måste man veta sina begränsningar. Och är man inte redo för att hantera dem, då är det inte rättvist mot någon att medverka i högsta divisionen. Och jag tycker det är ganska oprofessionellt på ett sätt också. För att helt plötsligt så kanske du drar mattan från alla inblandade. Det är jättemärkligt förfarande. Det är ingen som kan ha sagt att det här kom från ingenstans. De måste ha vetat om det.
Ja, 100%. Och jag tycker ju att... men när jag skrev min krönika om det här så lyfte jag ju en del av frågetecknarna som fanns efter. Dels då, men varför tar inte Fotbollförbundet Häckens larm allvarligare? Om det är som så att Häcken bara har påpekat att man tycker att reservarenan i sig är för dålig, alltså som arena sett. Då kan jag förstå att Fotbollförbundet inte reagerar, för de har godkänt den utifrån de regler som finns. Har Häcken däremot påpekat att de känner till att det är någonting med planen? Det är ju så att deras P19-lag var och spelade i Uppsala.
Så var det.
Några veckor tidigare. Jag vet inte säkert om de skulle spelat på Löten. Men de gjorde inte det i alla fall. De mötte Sirius i Uppsala på en annan plan än den här. Om det berodde på att planen var för dålig. Ja, då är det ju anmärkningsvärt att förbundet inte lyssnar på det här. Att förbundet inte tar in. Sen så är det ju då Uppsala kommun som du var inne på. Man lägger om mattan. Vi lever i en värld där man allt som oftast anpassar allting runt herrarnas verksamhet. Och här borde man ju kunnat flagga för också så här, inför säsongen, vi kommer behöva byta matta i sommar. Det vet man allt som oftast innan en säsong drar igång. Flagga för det till Uppsala, flagga för det när spelschemat ska läggas så att man vet, när man vet att så här, okej. Okay, fönstren i herrallsvenskan och damallsvenskan synkar inte. Vi kommer behöva lägga det någon gång. Det kommer behöva kanske påverka en liten bit av någon av serierna. Men då hade man ju kunnat ligga på från Uppsalas håll om att ja, men vi vill spela den sista matchen inför sommaruppehållet på bortaplan för att slippa det här. Till exempel. Det verkar ju inte vara gjort. Och sen så har vi ju då Uppsala själva. varför har de inte varit ute och tittat på den här planen? Alltså de är ju beredda att skicka ut sina egna spelare på den här planen. Nej, och det dåligt. Gör mig riktigt förbannad. Jag förstår att det är en klubb där det händer så otroligt mycket och som var väldigt lösningsorienterad i det här när situationen väl uppstod. Men vi ska inte behöva hamna där den här situationen uppstår. Vi ska inte hamna i den situationen där man en timme innan avspark behöver panikleta en ny plan. Vi ska inte hamna i en situation där det inte går att sända en match från den högsta serien på damsidan. Det är under all kritik. Jag hoppas verkligen man ser över regelverket framöver. Jag tycker också att det är märkligt att det inte finns någonting i det här. Om man nu vill bygga ligan och vill att allting ska se bra ut, varför har då till exempel inte TV rätt att sätta ner foten i det här och säga att hej, vi kan inte ha en avspark 19.15, det kan bli tidigast 20.00 så vi hinner testa uppkoppling och så vidare för att försöka säkerställa att det här går att sända ut till alla de som faktiskt vill se den här matchen. Och jag menar, Häcken var på bortaplan, de har ett följe som ser deras matcher som nu blev blåsta på den här matchen. Jag blir så ledsen, som du var inne på. Uppsala går på knäna, det är miljoner som ska in. Bräckan, en av dem som kommer att få lämna, det sista uppdraget han har fått är alltså sälj så mycket du kan. Det känns inte seriöst och det här är en klubb som spelar eller som kommer från Sveriges fjärde största stad. En klubb som jag tror de har ju liksom verkligen kämpat med minsta möjliga marginal i flera år. Men nu känner de sig nog ganska flåsade i nacken av det andra Uppsala-laget. Sirius som är på väg uppåt, precis som många andra lag som har en herrförening i ryggen som har börjat satsa. Jag tror ju inte att vi ser Uppsala särskilt länge till. Där är det kris och panik på riktigt och jag blir förvånad om de ens överlever den här säsongen.
Alltså som det ser ut nu, och då har jag inte många detaljer kring det, så är ju inte det känslan, nej. Och jag tycker det är så, ursäkta, så jävla synd om spelarna. För att hade jag varit spelare i det laget med allt det här dramat som pågår och känna att också så här, vänta, vi kanske inte ens, alltså du vet, det är så, vilken stress. Och de har ju karriärer som de vill förvalta. Alltså, det här är ju spelare som har stora drömmar och som har fått chanser och kanske då kanske får visa upp sig i damallsvenskan och visa fan att de håller på den här nivån. Och sen så ska det kanske försvinna från dem för att saker är misskötta eller inte planerade för. Jag vet inte, nej, jag tycker bara det är tragiskt. Skittråkigt verkligen.
Ja, det är det. Och jag menar, det är ju bara liksom backa bandet lite och se vilka som har kommit via Uppsala. Alltså Beata Olsson spelade i Uppsala, Cornelia Kapok spelade i Uppsala. Mm. Therese Simonsson, Emma Holmgren, det är liksom spelare som har varit där som tagit sig vidare och jag bara hoppas ju väldigt, väldigt mycket att det landar så bra som möjligt för spelarna först och främst, för att jag kan ju förstå att Häcken är provocerad över hur den här situationen blir. På sätt och vis tacksamt att Häcken hamnar i den här situationen, för de är en klubb som har kraft att ryta ifrån, att dundra. Som är en professionell klubb som dessutom då kan försöka se till att ge så bra förutsättningar som möjligt för sina spelare inför det här. För jag menar, jämför man situationen för Häckens spelare och Uppsala spelare när de hamnar i situationen att okej, vi vet inte när det kommer bli match. Vi vet inte om det kommer bli match idag. Kommer den eventuellt flyttas till imorgon? Kommer den spelas i höst istället? We don't know. Där lämnas de i limbo. Jag frågade Häckenspelarna vad gjorde ni i pausen? Men det var ganska lugnt. Liksom. Vi hängde väl mest runt och väntade på besked och sådär. De hade ju hela sitt team runt laget med sig. De hade möjlighet att gå in och trycka en bar eller vad helst man ville. Uppsala-spelarna gick alltså till macken för att köpa energi. Påfyllning för att kunna vara påkopplade 75 minuter senare. Jag lider så otroligt mycket med spelarna i Uppsala.
när man spelar på helt olika premisser. Och det är ju också det här, när vi sitter och bedömer matcher och så här. Det är klart att vi kanske ibland pratar lite för lite om just de kontrasterna. Det blir ju så påtagligt i en sån här situation, men det är ju imponerande för de som spelar med färre, alltså med sämre förutsättningar och ändå håller hög nivå, som ändå liksom trycker sig igenom matcherna och kanske inte får de liksom mest attraktiva resultaten, men de gör ändå jobbet, de gör det utan att det är glitter och glamour, och det ska man ha med sig. Alltså jag menar, tittar man på topplagen, de har det förspänt, det är ganska trevligt att spela damallsvenskan under de förutsättningarna, men längre ner i tabellen där kanske det inte glimrar lika mycket, du ska ändå göra samma träningar, du ska ändå ta samma resor, du ska ändå spela samma matcher, och det krävs ett jäkla huvud och tro på det. Alltså det finns ju spelare som sagt, jag drömmer lika stora drömmar som en Felicia Skröder, som kanske inte har fått den genombrottet ännu, och så vet man om att så här, om inte jag själv tror på det så kommer ingen göra det. Så att det är så jäkla beklagligt bara att det ser ut på det här viset.
Så är det, och samtidigt så får man ju då komma ihåg det som jag tycker liksom blir det man ska ta med sig från det här. För att vi har ju ett gäng klubbar i den här serien som verkligen sliter på helt andra utmaningar än klubbarna som är uppbackade av en herrsektion till exempel. Men det måste ändå finnas någon form av rimlig standard för vad krävs i den högsta ligan. Vad ska vi sätta för ribba för att den här ska kunna kännas professionell, för att det ska vara en miljö där alla talanger som vi vill kunna utveckla, vi vet ju att EFD har ett uttalat mål om att vara en säljande liga. Ska man kunna vara det ordentligt, ja men då krävs det ju att förutsättningarna runt omkring är dugliga, att det är en konkurrenskraftig liga, att man får bra matcher i damallsvenskan, för det pratar vi om ibland, till exempel om man blickar mot Felicia Skrödes nya liga, den spanska ligan, att där kanske matcherna inte är så jämna i ligaspelet. Där kanske det är topplagen och sen så är det inte mycket mer. Man har ju pratat i damallsvenskan om att man vill ha en jämn, tuff liga där man vet att alla matcher kommer vara riktigt tuffa. Då måste man ju stilla och hålla någon form av standard och se till att det blir en liga där spelarna kan utvecklas för att bli framtida rekordförsäljningar. För om vi bara ska fastna lite vid Felicia Skröder också och göra det här lite roligare efter en stunds depptalk. Också lite typ terapisnack, för att det var så himla märklig dag i onsdags. Sitta i en källare i Stockholm och bara invänta besked kring vad är det egentligen som pågår. Men Felicia Skröder säljs alltså för över 15 miljoner kronor. Vet inte exakt summa, men 15 miljoner plus handlar de i alla fall. Vilket gör att hon ju just nu är den dyraste värvningen på damsidan. Och ja, jag har försökt landa i Felicia Skröder till Spanien alltså. Det var ju många som hade tänkt England. Som automatiskt tänker på toppklubbarna i WSL. Hon landar i Real Madrid och jag känner mer och mer att det känns ganska bra att Felicia Skröder landar i Real Madrid. Vad tänker du kring flytten?
Ja, den var faktiskt lite chockerande, för det har varit så mycket prat om Barcelona. Sen helt plötsligt Chelsea. Och sen så blir det Real. Som, ja, krasst sagt utmanar dem ens. Alltså tidigare. Nu känns det som att det rör sig ganska mycket i Real Madrid och att de definitivt spänner musklerna gentemot ett Barcelona som säljer av höger och vänster. Vilket jag tror är tyvärr en verklighet som Barcelona går in i nu. Så det var väl lite off the table. Men som du var inne på, att hon hamnar just i Spanien, med tanke på att jag själv då tänkte att det blir USA eller England. Och sen så var det väl Skröders mamma som sa att USA var för långt bort. Jag tror det var du som nämnde det här i podden för mig, Anna. Och då tänkte jag, ja, men det blir väl England. Det måste ju bli England. Sen är det ju någonting med det här med forwards, ung spelare, göra mål. Ibland är det kanske inte så tokigt att ta ett annat, nu säger jag mellansteg, med lite försiktighet. För jag menar inte att underminera spanska ligan helt, men vi behöver ju inte låtsas om som att inte, alltså engelska ligan är ju topp. Det är ju där vi är någonstans, tillsammans med amerikanska kanske. Men Det känns som att Felicia Schröder kommer kunna göra hiskligt mycket mål i spanska ligan. Få upp ett självförtroende, få upp en timing, få en känsla för vad hon går för. I ett nytt klimat, nya lagkamrater, helt annan typ av också kanske, vad ska man säga, nu är det fler ögon på henne än vad det kanske varit någonsin. Det var kanske inte så dumt, för om vi ska vara lite krassa, nu säger jag ju inte att man på något sätt förväntar sig att Felicia Schröder skulle floppa i Chelsea, men risken var ju större, för det är ändå en toppliga, det är ett topplag, och nu säger jag Chelsea för att det var det som har florerat, men risken är ju att hon inte kommer upp i de nivåerna som hon själv och andra förväntar sig. I Spanien så tror jag hon har större möjligheter till det och också få växa, för hon är fortfarande väldigt ung, man glömmer det med henne. Det är en spelare som jag tror behöver få ett riktigt gött självförtroende och ett första steg, och har den här liksom rekordsumma runt sig. Du har helt rätt, Anna. Jag tror också jag har börjat landa in i att det där var nog fan inte så dumt. Hon har nog fått ganska bra vägledning också på kuppen. För att jag menar, om Chelsea står och vävar, tror man inte att det är ganska lätt att välja det då? Att gå till ett, jag säger ett mellansteg, för det är det. Det var klokt. Och jag tror inte att det kommer skada hennes utveckling för 5 öre, tvärtom.
Nej, för det är ju också där man ska väga in att det kommer bli... Ja, men dels omställningen med att flytta utomlands, lämna den trygga platsen man har. För vi vet ju att Felicia Schröder har väldigt ofta pratat om hur mycket hon trivs i Häcken, hur mycket hon trivs med det gänget som finns där runt omkring, hur mycket hon har utvecklats och vuxit där. Och jag menar, det är ju bara att titta på hennes meritlista så här långt. Jag menar, hon gjorde mål i sin debut i damallsvenskan som 16-åring. Hon sköt Häcken till Champions League-gruppspel samma år när hon gjorde mål borta mot Twente. Hon gjorde hattrick på sin 17-årsdag. Det blev 4 mål på 18-årsdagen. Hon gjorde 30 mål i damallsvenskan i fjol. Och såg till att Häcken vann det där så efterlängtade. Blev svenska mästare för första gången. Hon avgjorde ju Europacup-finalen. Hon vet vad som krävs för att kliva fram när det gäller som mest. Och nu behöver hon ju hitta då en plats där hon kommer att trivas lika bra. För vi vet ju hur diskussionerna har börjat bli i landslaget till exempel. Där första målet inte har kommit än. Men där hon ju inte heller spelar i rollen som nia. Och tittar man lite på hur det ser ut i Real Madrid nu, för det kan jag också känna att hade hon gått till England, det kommer ställas så höga krav direkt. Det kan också vara som så att nia positionen kanske är upptagen, du kanske inte får så mycket speltid där. Konkurrensen är högre, lossnar den inte direkt, men då kanske det redan börjar prata om vem ska vi plocka in i ett vinterfönster och så vidare. I Real Madrid så finns det ju en ganska spännande uppsättning om man tittar på den offensiva kraften. Jag menar, man plockade in Lynette Behrenstein under det här sommarfönstret också. Vi har en Linda Caicedo som finns där. Alltså tänk bara du och Caicedo och Schröder. Det känns ganska härligt att tänka på. Vi har ju också en Filip Angeldal där bakom henne, och apropå trygghet, Bella Andersson som finns i klubben, som ju Felicia Schröder är vän med utanför fotbollen, som hon har träffat via fotbollen givetvis, men som hon också var nere och hälsade på tidigare. Jag tror det var under vinteruppehållet som hon och ett gäng var nere i Madrid och hälsade på Bella Andersson. Så att också veta att man har den där tryggheten, det finns någonting där som är familjärt, det gör ju att det känns spännande. Och man vet ju också att dels man kommer få de här tuffa matcherna mot Barcelona, man kommer också få spela i Europa. Det är ändå ett Real Madrid som har kunnat ta sig vidare. Visst, Häcken slog ut dem häromåret när de var i samma grupp. Det var ju inte matcher där Felicia Schröder utmärkt sig direkt. Men hon har ju faktiskt också spelat på det som kommer bli hennes hemmaarena tidigare. Så att jag tycker att det här känns som en klok flytt. Och jag hoppas verkligen att hon får den utväxlingen som man känner att hon borde kunna få. Jag hoppas att det första målet kommer relativt snabbt, så att det inte blir de diskussionerna som börjar bli i landslagssammanhang kring vad är målet. Och det är ju egentligen Sjukt, jag var med i ett avsnitt av vår dagliga nyhetspodd på Aftonbladet som heter Sportbladet Daily och pratade lite om den här rekordförsäljningen. Och man behöver inte spola tillbaka bandet långt för att minnas när Kosovare Aslan gick ut och totalslaktade Real Madrid. Och hur de hanterade sin damverksamhet efter att ha tagit över den från Takon. Kosovare Aslan var ju liksom den första stora galaktikan som togs in där, och när hon hade lämnat, det var ju liksom hennes drömklubb i mångt och mycket. Det var den klubben som var hennes favoritklubb när hon växte upp, som det ju var givet för henne att skriva på för när förslaget väl kom, att wow vad häftigt att få spela för Real Madrid. Och sen gick hon ut och sågade dem, ja, men längs fotknölarna efter att hon fick lämna. Och det handlade ju om att hon hade skadeperioder i Real Madrid. Hon tyckte inte att de hanterade det på något vidare sätt. Och hon väntade ju med att säga det här då till att kontraktet gick ut. Och då var hon inne på att hon trodde att det var viktigt för henne att prata om det, eftersom ingen annan har gjort det. Och det var ju när hon hade lämnat då inför ett EM i England. Och hon ville inte gå in på detaljer, men som hon sa, det handlar väldigt mycket om att jag tycker att det är en kultur i den klubben som tyvärr har skapat, som jag skulle kalla en ohälsosam miljö för spelare att vara i. Där och då så kände man ju inte att man några år senare skulle känna, yay, Felicia Schröder har gått i Real Madrid, men det verkar ju vara en mer välmående klubb nu. Det är ju inte så att vi har fått larmsignaler från en Filip Angeldal eller Bell Andersson, eller för den delen ens Hanna Bennison, som knappt har fått speltid. Det känns väl inte som att hon kommer vara lagkamrat med Felicia Schröder, men nej, det ska bli kul att följa det här.
Verkligen, och som du säger, där tror jag ändå damfotbollen verkligen har utvecklats på väldigt kort tid. Man ska ju komma ihåg att så här, den tiden jag spelade i Italien så var ju inte italienska ligan ens professionaliserad, vilket innebar ju att det fanns varken rättigheter eller skyldigheter på många håll. Så det var väl tacksamt för mig då, med tanke på hur min historia slutade där. Men kort sagt om det, så får man ju säga att när de väl satsar och när de väl väljer att ta ett steg så går det ganska snabbt. Och jag vill ju tro att med tanke på hur det ser ut för Real Madrid nu och vilka de spelarna de attraherar, så är förutsättningarna förhoppningsvis betydligt mycket bättre. Och som du är inne på, väldigt viktig aspekt, det är just den här familjära känslan av att du har spelare som du känner redan och kan ganska snabbt hitta fötterna. Jag tror att det var ett jättesmart val av Felicia Schröder. Det ska bli sjukt kul att följa henne där.
Ja, det ser vi fram emot. Om vi ska försöka spinta upp lite, för vi har ju verkligen passerat timmen, så händer det ju väldigt, väldigt mycket nu. Vi kommer kliva in i ett sommarfönster. Lite har ju, som vi är inne på, redan hänt. Vi vet att Emilie Joramo lämnar Hammarby för Brighton. Det är väl inte särskilt oväntat att hon hamnar i WSL. Det var väl nästan som man hade väntat sig att det skulle hända redan inför säsongen. Vi har en Ivanovic som går till Houston Dash från Malmö FF. Den förvånade mig lite.
Ja, både och på något sätt. Jag tycker ju någonstans att höjden som Ivanovic håller, så absolut, så var den inte så konstig. Men det är ju inte så att man egentligen har hört någonting, eller i alla fall inte jag. Jag har inte hört några rykten.
Nej, och jag tycker inte. Alltså, så Ivanovic, hon imponerade ju en hel del när hon kom till Malmö FF i fjol. Jag tycker ju inte hon har fått ut det på samma sätt i år. Och att därför att hon skulle attrahera och vara på...
Men jag tror det är just höjden som gör att folk ser att här kan vi förvalta någonting. Jag tycker hon har kommit bort, som du också är inne på, Anna, här i början av säsongen. Och jag har ju sagt ett par gånger på henne att hon lever inte upp till de förväntningarna. Men det är ju någonting med hennes spets som är sjukt intressant. Och jag tror att de amerikanska ligan, de lagen ser ju det. Och de ser ju också så här, i vår liga så kan det här komma till sin rätt. Jag vet inte om det är också på grund av att det här har pågått som har gjort att hon inte har... spela sin bästa fotboll. Det vet man ju inte. Det är väldigt svårt att följa liksom spelarnas inre värld. Men den förvånar. Och det är ju också ett rekord för Malmö FF på damsidan i den försäljningen. Och jag tittade på sändningen nu mot när de ursäkta, men slaktade Kristianstad. Jag har inte ens pratat om det, men bara kort notis. Vad fan hände där? Det var ju, man ska komma ihåg, i Skåne har det varit typ 30 grader ångigt. Men jag menar, ena laget gör var 6 mål, det andra gör inte. Jag vet inte vad Kristianstad sysslar med, men de hade väl redan checkat ut på semester eller någonting. Men i den sändningen så SVT pratar med Maxim då. Khalil som är sportchef för damerna. Och han pratar om en sak som jag tyckte var ganska intressant. Just det här med att det är en jävla fin balans av att så här, vilja satsa för att vinna ligan. Men också tillgodose spelarnas drömmar av att kanske ta nästa kliv. När anbuden kommer. Att hänga kapp med att det finns väldigt bra pengar att göra. Nu när vi ska vara säljande liga. För det har väl ändå uttalats ganska så tydligt. Och då går ju den här fina linjen hela tiden, balansgången. Och också ha en plan för vilka spelare du måste plocka in. För att ha en plan längre fram. Så jag är intresserad av att följa Maxim och Malmös plan då. För att ersätta en spelare som till exempel du varit inne på Kanutte ryktas bort. Men också då Ivanovic som lämnar. Russell finns ju där, men jag menar det måste ju finnas en fortsatt bredd för att hålla den höga nivån som Malmö ändå pratar om att de vill göra. Och i synnerhet så på forwardpositionen ta in en spelare som kanske också kan göra det än lite bättre än vad Kanutte har lyckats göra här i början av året.
Verkligen så, och om vi ska fortsätta på saker som vi vet har hänt, så vet vi också att Mikaela Stojanovska lämnar FC Rosengård. Jag blir både förvånad och inte när jag ser det, för det är ju en spelare som kommer från FC Rosengård, som har spelat ungdomslandskamper och varit ett namn det har snackats om, men som inte alls fått den utvecklingen i FC Rosengårds A-lag.
Ja, och jag menar det är någonstans det här som jag tycker är intressant med Rosengård, för de pratar mycket om sin akademi och de pratar mycket om sina ungdomsspelare, men det är ju faktiskt inte så att, alltså okej, alla lyckas ju inte gå hela vägen och etablera sig och så vidare, men Stojanovska är ändå en landslagsspelare som det har pratats om, men hon har ju inte fått det förtroendet eller den speltiden som krävs för att hon ska kunna ta nästa kliv. Så att med det sagt så är det ju helt rätt av henne att nu har ju kanske de nått vägs ände där. Då måste man ta nästa kliv för att utvecklas, så det ska bli intressant att se. Jag tror inte det har kommunicerats var hon ska landa, men det ska bli kul att se vad hon kan göra i en annan miljö. Om det nu är damasvenskan eller annat. Oaktat det så det är väldigt viktigt i alla fall för Rosengård, tror jag, att få liksom lyckosamma sagor när det kommer till just sina akademispelare och spelare som de har haft länge i klubben, att de får den här utväxlingen som de hoppas på.
Vi är inne på det här, spelare som, ja men, bra för Stojanovska att lämna Rosengård, att byta miljö, att komma till något nytt där hon kanske kan ta nästa steg. Vilka fler spelare skulle du vilja ha in i kategorin, ja men kanske läge att byta miljö?
Ja, men där tänker jag ju oaktat på en sån som Bea Sprung, som faktiskt lämnat i Hammarby och skulle nog få ett ytterligare lyft, men har egentligen bara försvunnit bort fullständigt. Sprung som har pratats om som en av Sveriges största talanger får knappt speltid i Hammarby. Då är också en sån som Martina Persson Lundgren, som också är en U23-landslagsspelare som knappt får speltid i sin hemadress. Jag tycker också att en sån som Kåsela i Malmö, jag vet inte om vad som hände med henne, om det har varit lite skador kanske, men det är ju en spelare som briljerade i Häcken, alltså verkligen där man kände att fan, hon kan sättas på varje position, hon bara lyser. Och i Malmö så känns hon så tafatt. Hon har försvunnit bort fullständigt. Så det är kanske de tre som jag på, liksom, på uppsut så kanske tänker att de borde nog fundera kring andra positioner med tanke på talangen som finns och också att de är landslagsnamn.
Och apropå lite landslagsnamn och sådär. Alltså det har ju kommit spelare också som kanske inte har tagit den platsen som man hade väntat sig. Jag kommer att tänka på en sån som Millie Clegg, landslagsspelare för Nya Zeeland, som kom till Vittsjö för att förstärka. Och Vittsjö, det är en klubb som kommer behöva jobba i sommar, för att det är en klubb som inte går på knäna likt Uppsala, men som går på knäna rent personellt när det kommer till spelare. När de var i Växjö och spelade så var det en fruktansvärt tunn bänk de hade med sig. De har haft problem med att Sandra Lynn har varit skadad stora delar av den här våren. Haft problem med hälen. Nu ska hon väl ha fått lite behandlingar och man håller tummarna för att hon ska kunna vara tillbaka till hösten. Men det är ju precis som alla andra en spelare som inte blir yngre, som har varit med under hela Vittsjös resa i högsta serien. Och som det här med hälen, det är inte så att det är kanon för henne med underlagsbytet, vilket ju blir väldigt ofta för Vittsjöspelarna med tanke på att de är ett av få lag som faktiskt spelar på gräs. Att ständigt då byta till konstgräs, ja, vi får väl se hur det går för en sån som Sandra. Kommer hon bara vara tillgänglig till gräsmatcher till exempel? Det är klart att det är bra för Vittsjö, men de behöver ju verkligen se till att bredda sin trupp. Därför så blir man ju förvånad när en sån som Millie Clegg, som man alltså värvade in, som är en nyzeeländsk landslagsspelare, inte alls får chansen i ett Vittsjö där det har varit ganska lite speltid på henne. Hon har inte startat en enda match. Hon har hoppat in i 9, absolut, men hon har inte lyckats göra något avtryck. Samtidigt så är hon en startspelare i det nyzeeländska landslaget. Det är klart det är problematiskt att spela i Sverige och vara landslagsspelare på andra sidan jorden. Det tar på krafterna det här med att flyga till Nya Zeeland eller var i till exempel Asien de ska spela en bortamatch och sådär, och sen ska du tillbaka och försöka vara fit for fight rakt in i en damallsvenska där det kan vara match bara några dagar senare. Jag förstår att det inte är optimalt, men det finns ju också de som har klarat det.
Verkligen. Jag har själv inte upplevt den typen av belastning, men det är klart att det är det måste vara skitjobbigt. Och sen samtidigt känns det som att det kanske är något annat också som ligger till grund där. För det kan ju inte bara vara de resorna som gör att man inte får bryta sig in i en elva. Eller får att man kan. Sen adderar jag då till det. Så apropå så här märkliga värvningar som inte verkar ta sig. Pogarch. Jag är osäker på hennes uttal. Men vi lägger en mix där. Och då har jag sökt på det, ska jag verkligen säga. Så jag har inte ens fuskat med förberedelserna. Men
det visar ju också lite hur osynlig hon har varit.
Men alltså snälla rara, verkligen. Alltså vad var det för värvning? Det är jättemärkligt. Hon har knappt spelat. Och det är ju samma sak så här, lånet av Vivian Lea. Som jag pratade med blodig om de första matcherna. För jag tyckte att det var så jäkla kvalitet. Jag säger inte att man måste få saker gratis. Det är inte det. Men det är ju lite skumt när man lånar in spelare från England. Som ändå ska liksom verka. Återigen, ett lån är inte garanti för att man ska spela. Det måste man förtjäna. Men då undrar jag liksom, vad fan är det som pågår där? För det är ju verkligen en råtalang. Och borde kanske fått bättre liksom utväxling i Hammarby, om de nu ska prata om att det ska vara en fostrande klubb som definitivt ska vara en miljö för de här spelarna. För det är också det, om man märker att inte spelare lyckas få fötterna rätt i Hammarby eller andra svenska klubbar, då kanske inte det där lånet blir så attraktivt, och det kanske inte blir en miljö som utländska klubbar säger, ja men dit skickar vi dem. Nu är det andra parametrar än bara speltid som avgör om det är ett lyckat lån. Men jag är förvånad att Lia inte har fått större plats. Och det gäller ju faktiskt också en sån som Mia Endacott i Piteå, som jag, nu har ändå hon 8 inhopp och 3 starter. Men det är ju en spelare som jag inför säsongen kände att shit vad kul att vi ska få se mycket av henne. Men så känns det som att vi har typ inte sett så mycket av henne alls. Så att ett par frågetecken. Vissa av de här har ju fortfarande en höst på sig att liksom utvecklas ytterligare och känna efter. Jansen har ju haft en skadeperiod, men det är ju en spelare som jag väntar på jättemycket av. Också U23-spelare som är för Sverige nu då. Som jag tror också vi kommer få se mycket mer till hösten. Men det är ju som sagt skador som har stoppat henne. Men vissa av de här ska nu fundera. Och då tänker jag Sprunga, Tina. Definitivt som man tänker att ni bör nog se er om. Mest för att man vill ju fortsätta ha momentum i det man sysslar med.
Ja, och känslan är att Hammarby behöver lite se över sin trupp. Och fundera på vad ska den ha för form, vad är tanken med truppen, för just nu känns det som att det finns ingen enhetlig röd tråd.
verkligen inte. Alltså, det har ju funnits det tidigare. Jag såg någon lista på alla spelare som har varit i Hammarby som nu är i Women's Super League-klubbar. Och man pratar om att Hammarby är någon sån maskin. Men krass sagt, om man ska titta på det som är just nu, så säger jag inte vem som är näst på tur innan. Så, så var det ju så. Ja, men vi väntar bara på att den ska släppas, den ska släppas och den ska släppas. Joramo kanske markerar slutet på det. Och nu går de in i en slags ny era där de pratar sig varmt och blodigt om sin nya strategi och det ska bli intressant att se på sikt hur den håller. Just nu så känns den lite skakig.
Om vi ska ta och titta lite då på några av topplagen när det gäller, för jag menar nu är det ett SM-guld som står på spel, det är Häcken som leder den här ligan 11 matcher in med tanke på att Hammarby bara fick ett oavgjort borta mot Piteå i den sista omgången här innan uppehållet, så leder ju Häcken med 2 poäng. Det är 7 poäng ner till Malmö som ligger på samma poäng som AIK. Där ska ju då både Malmö och Hammarby också nu i sommar in och försöka kvala till Europa. Jag säger lycka till efter att ha sett lottningen som Malmö FF och Hammarby fick. Det kommer bli svintufft för dem att försöka ta sitt Champions League. Du var ju tveksam redan tidigare i podden, vill jag minnas, till om de skulle kunna ta sig till ett Champions League. Men när man ser lottningen så, ja, det känns ju inte som att vi kommer att ha 3 lag i ett Champions League direkt till hösten.
Nej, det säger jag redan nu, det kommer vi inte ha.
Rent rakt krasst. Däremot kan vi hoppas då på det faktum att Europacupen ju finns. Vi vet att det kan vara en väg in i Champions League. Det har Häcken bevisat eftersom Häcken är klara för ligafasen. Men jag menar, Malmö AIK slåss ju då också om den här tredjeplatsen som innebär Europakval till nästa säsong. Viktigt. Vad ser du att de här lagen kanske framförallt borde leta efter?
Ja, men ganska rakt på så skulle jag säga att med tanke på att Skröder nu släpps så tycker jag inte att det är, jag tittar på truppen och det finns ju namn som kan komma att bli, men jag tycker ändå de behöver ha in ytterligare en forward. Anna Amegård kan spela forward, men då tycker jag att man tappar hennes kvaliteter längre ner i banan. Tindel kan spela forward, men då tappar de hennes kvaliteter nu för tiden på mittfältet, men hon kan ju också florera på ytterposition, så att det skulle kanske vara ett alternativ i och för sig, men jag tror ändå forwardpositionen är en position som de fnular på, alternativt ändå karaktär alla Anvegård som de kan ha för att laborera och byta med, så antingen en offensiv mittfältare med Anvegårds kvaliteter eller då en forward,
ja, för
tror
tittar
jag.
Man på Häcken, så att är det någonting, apropå att vi sa att Hammarby kanske har tappat sin form, så är ju Häcken ett lag som under Christian Lundström som sportchef hela tiden har haft en tanke som hela tiden man känner har legat steget före, så det känns ju som att det är inte som att det kommer som en blixt från klar himmel för deras del att Felicia Skröder kommer försvinna i sommar. Det är väl liksom den sämsta dolda hemligheten någonsin typ. De var ju liksom glada att de lyckades förlänga henne över våren, more or less, när hon skrev på det långa kontraktet som hon skrev på. Så det känns ju som att man har ju säkert någonting i bakvickan. Man har ju plockat in en Tuva Ulvestad som är på väg tillbaka från korsbandsskada. Exakt. Men man kan ju inte heller då lägga hur mycket press som helst på henne på att hetsa tillbaka, eller hon är väl inte så jättelångt från spel, för mig att hon är i träning, men man vet ju inte vad det kan komma för eventuella bakslag och så vidare. Och man såg ju senast, alltså i matchen mot Vittsjö, jag på att säga här nu bara för att jag hade den sidan uppe framför mig, men mot Uppsala senast så var det ju Monica Josoba som var i den där rollen längst fram, och det tycker jag ju absolut inte är en lösning för BK Häcken, så att det är klart, de behöver plocka in någonting där, och jag skulle inte förvåna mig om de, ja, men antingen rycker en sån som Maja Bodin för att få in någon som de vet kan jobba hårt, eller om de kanske blickar utomlands, kanske typ England, kanske inte då. Det är inte säkert att man behöver blicka mot WSL. Det finns ju en liga där under också där vi har sett flera spelare från damallsvenskan gå till och spela. Kanske kan man hitta någonting där som kan vara aktuellt. Kanske finns det något ungt spännande som skulle kunna växa i ett Häcken. För jag menar, Häcken har ju ett ganska bra case att presentera kring vad man kan bli med Häcken som klubbadress.
Ja, men det är väl jättebra takes tycker jag. Det ska bli kul att se vilken lösning de väljer, men fylla på kommer de ju göra.
Definitivt, de behöver ju inte fylla på någon annanstans. Som det är just nu, där kommer det ju snarare bli den härliga lilla kampen kring målvaktspositionen igen, för Jennifer Falk är ju tillbaka på Hisingen. Hur tar Birkis dotter det? Kommer hon stanna kvar och nöja sig med att vara tvåa, eller har hon förhandlat sig till någonting kring att det kommer bli delat på målvaktspositionen? Hur ska i så fall Jennifer Falk behålla första positionen i landslaget? Ja, det där är en delikat fråga för BK Häcken i höst.
Definitivt. Tittar man på de övriga toppkandidaterna så jag tycker ju Hammarby behöver en forward, har vi pratat om. Efter Joramos uttåg nu så bör de definitivt en central mittfältare. Så det ser jag fram emot vad de kommer koka ihop. För Malmös del så en forward med tanke på att Knutte troligtvis lämnar. Så i synnerhet så tror jag att det är en target forward som de söker, som också kan vara kanske lite mer rörlig än vad Knutte är. Det tycker jag i alla fall de behöver, speciellt om de då ska gå in i ett Europaspel och behöver vara mer omställningsstark. Och de kan ju alltid ha en lite trubbigare spelare som kan vara felvänd, men jag tror ändå de behöver snabbhet. Jag tycker det behövs i Europaspel, så att också för att pressspelet ska funka bättre. Och sen när det kommer till AIK så har jag varit ganska krass och sagt att de skulle nu behöva en forward med tanke på Garcias uttåg. På centrala mittfältet, Junetoft har varit bländande, men återigen 17 år gammal. Det ska finnas utrymme att inte gå igenom en säsong och vara klinisk och perfekt. Jag tycker att de behöver fylla på den positionen med tanke på att Österås då har haft en skada som inte verkar lösa sig i första taget, och det är lite oklart när hon faktiskt är spelduglig. Från vad jag vet, det kanske har kommunicerats någonting kring henne, men om de inte kan använda henne i höst så behöver de någon där. Sen har jag faktiskt lagt till en målvakt. Jag tycker inte att det ser superstabilt ut på den fronten med tanke på att Wyman dels då bara bröt. Och jag tycker inte heller att jag tycker ibland AIK tappar in bollar som de inte ska, för att det är inte tillräckligt bra nivå helt enkelt.
Nej, jag håller helt med i dina spaningar där, och det ska bli spännande att följa det här sommarfönstret, för att det kommer att hända väldigt mycket. Det är många som behöver göra en del och som kanske framförallt behöver hitta sin riktning framåt. Men med det så ska vi ju faktiskt ta ett kortare sommaruppehåll. Vi vet inte exakt än när vi kommer vara tillbaka. Jag vet ju inte ens vilken dag det är idag liksom, så att hur ska jag veta? Det är svårt. Så glöm inte prenumerera på podden för att inte missa när vi kommer tillbaka. För tillbaka, det kommer vi. Det är det enda vi kan lova, slå fast. Riktigt hugga i sten. Men innan vi säger tack och hej för den här vårsäsongen så måste vi också dela ut 5+. Och det kom ju faktiskt ett ganska uppmärksammat fall här i veckan med en spelare som har gjort 30 ungdomslandskamper för Sverige, som sen fick en del skadeproblem och inte riktigt slog igenom i damallsvenskan, som tog vägen via Finland till ett proffsliv nere i Italien. Jag pratar om Maja Göteberg, och Maja Göteberg var med och spelade upp Lazio till damernas högsta liga i Italien. Skulle sen vara med då när säsongen drog igång, hade kommit överens med klubben rent muntligt om ett kontrakt när hon kände att hon mådde dåligt. Hon var sjuk. Hon förstod inte riktigt varför till en början, utifrån de dokument jag har läst. Maja har ju själv inte velat ställa upp för en intervju. Tyvärr, jag hade väldigt gärna velat höra henne berätta om hur det här var. Men utifrån den dokumentation som finns och den dom som ju faktiskt finns, så gick hon till en läkare samma vecka som hon skulle flugit ner till Italien igen och joinat laget för deras träningsläge på försäsongen. Hon får då veta att illamåendet beror på att hon är gravid. Hon väljer att inte mörka det här för klubben. Hon hade alltså fortfarande inte rent faktiskt skrivit på kontraktet. Hon satt och väntade på att få det korrigerade förslaget efter att det hade varit lite förhandlingar och det var lite grejer som skulle skrivas in i kontraktet. Hon väntade på att få det för att kunna skriva på det. Hade inte fått, men var ju muntligen överens med klubben. Hade till exempel fått, ja men, inte sin flygresa bokad, för den skulle hon boka själv. Men klubben hade löst transporten från flygplatsen. De hade löst var hon skulle bo när hon kom ner precis. Hon var tillagd i WhatsApp-gruppen för spelarna för den kommande säsongen. Men när hennes agent då berättar för Lazio att hon är gravid, så försvinner all kontakt. Klubben hävdar ju att det var som så att Maja Göthberg slutade svara. Att hon gav dem kalla handen. Att det inte fanns, att det inte verkade finnas intresse därifrån. Och att det inte fanns något kontrakt. Att de helt enkelt inte skulle behöva betala henne. Hennes ståndpunkt är ju såklart att det här beror på att hon var gravid. Att hon berättade för klubben om graviditeten. Och FIFA har ju regler kring graviditet. När Maja Göthberg vände sig till deras organ för det här så friade de Lazio. Men Göthberg med hjälp av spelarföreningen, både den svenska och den internationella, överklagade det här till CAS. Och domen som kom därifrån gör ju gällande att Maja Göthberg får rätt. Lazio tvingas betala Maja Göthberg för det kontrakt som de var muntligen överens om. Man tycker att hon har tillräckligt på fötterna för att kunna påvisa att det var tänkt att hon skulle spela i Lazio. En uppmärksammad dom. Jag är glad att den föll och jag är glad att den uppmärksammas.
Ja, verkligen. Och framförallt att de har ju försökt göra en fuling för att de har insett att här kommer vi inte kunna använda spelaren. Vi vill inte ta kostnaden som vi ändå har liksom planerat för, och i detta fallet så har ju Maja varit väldigt, som uppgifterna gör gälla, att hon har varit väldigt tydlig med sin situation, så hon har inte heller försökt liksom lura klubben in i ett kontrakt som de inte hade vetskap om situationen, utan dessutom så läste jag ju att det handlar ju också mycket om att hon har bett klubben att hålla det privat och att det inte skulle komma ut helt enkelt, men det har de ju inte respekterat, så det är ju också en del i domen som jag förstår att de inte har respekterat den önskan, utan att då kanske missförstå mig för mycket, men det har ju varit många turer där, så att jag är också sjukt glad för hennes skull, utan att känna henne, men bara tänka sig vara i den situationen och få ett sånt besked att man är gravid, man tror man ska spela en säsong för sin klubb och sen helt plötsligt så drar de mattan under fötterna och står där utan arbetsgivare. Det är inte en skitkul situation att vara i. Så att vi önskar ju henne definitivt all lycka framåt med alla de här delarna. Och jätteglad för hennes skull också att hon fick rätten på sin sida.
Ja, för hon ska ju kompenseras då både för kontraktet och för det här att man inte kunde respektera hennes önskan om att inte berätta det här. För att enligt då dokumenten i domen från CAS, så ska ju hennes agent ha sagt till klubben att berätta inte det här för någon. Hon hade alltså inte berättat det här för sin familj än, eftersom hon precis hade fått veta att hon var gravid. Det var inte tidigt skede som det här beskedet kom, som hon valde att säga det till klubben. Hon hade ju rent krasst kunnat skriva på det där kontraktet, försökt bita ihop lite mot den här sjukdomen, eller liksom sjukdomen, men illamåendet, det som hon trodde var att hon var sjuk. Åka ner och liksom bita upp så länge som möjligt där. Var sjuk där nere till en början. Och sen råka inom citationstecken upptäcka att hon var gravid. Nu valde hon ju att vara schysst mot klubben, säga som det var. Och att de då dessutom berättade för folk. För det började ju trilla in meddelanden från lagkamrater. Att hej, de säger att du är gravid. Stämmer det? Och att få det från lagkamrat innan man har hunnit berätta det för sin familj. Nej, det är inte särskilt schysst. Så att, glad över att CAS gick på Majas version. Med det, Saga, så tar vi sommarlov, höll jag på att säga. Kändes som att man var 10 igen. Men det känns ju lite så när jag då har sovit klockan 4 Jag vet inte hur gammal jag är längre. Jag vet inte var vi befinner oss. Vi tar ett litet sommarlov. Vi kommer tillbaka. Tack hörni för att ni har hängt med och lyssnat så här länge. Och tack Saga för att du delar med dig av all din visdom. Njut av sommarlovet.
Visdom också. Ja. Så fina ord. Det är bara för att du inte ska säga mig på länge. Tack snälla Anna.
Exakt så.
Vi lär ju höras du och jag. Men vi tackar alla som lyssnar. Det är superkul att ni engagerar er. Så att med de orden så tar vi lite sommarlov och kommer åter tillbaka.
Det gör vi. Vi hörs igen i höst höll jag på att säga, men det kommer ju vara sommar förhoppningsvis fortfarande när vi drar igång igen. Så hörni, tack så hemskt mycket för den här vårsäsongen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.